السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، vi fortsätter att gå igenom profeternas historia. Vi har talat om profeten Adam, alaihi salatu wassalam. Och idag kommer vi tala om Allahs andra profet och första rasul, första sändebud till mänskligheten. Och det är profeten Nuh, alaihi salam. Profeten Nuh. Och som ni vet så är Nuh från en av de fem bästa profeterna. Och vad kallas de för, de bästa profeterna? De med stark viljekraft. Ulul azm. De med stark viljekraft. Alla profeter hade stark viljekraft och kämpade hårt för att sprida islam. Men vissa fick utstå mer än andra. Och därför finner vi att just de här fem är de vars berättelse återberättas på många ställen i Koranen. Och det är Nuh, Ibrahim, Musa, Isa och Muhammed alaihi wassalatu wassalam. Dessa fem är ulul azm. Inshallah, vi tänkte gå igenom inshallah deras sira, deras biografi. Vad gäller Muhammed alaihi wassalam så har vi redan gått igenom lite från hans liv. Det finns på hemsidan. Men inshallah, vi tänkte gå igenom Nuh idag. Och inshallah, nästa vecka kanske profeten Ibrahim alaihi wassalam. Det är också aktuellt nu när det är hajj. Det här med vem som byggde Kaaba och Mekka och historien bakom Mekka. Det är väldigt aktuellt. Och det finns många lärdomar i berättelsen om profeten Nuh alaihi salatu wassalam. Speciellt vad gäller da'wa, hur man ska kalla folk till islam. Ni kommer inshallah att lära er ett och annat. Allah ta'ala berättar om hur folk gick vilse efter Adam. Hur de föll in i kyrk av gudadyrkeri. Och hur Allah skickade Nuh och han kallade sitt folk till islam. Och de vägrade lyssna på honom. Och de dränktes som straff för detta. Och Allah ta'ala berättar om Nuh på flera ställen i Koranen. I surat al-Araf finns det. I surat Hud finns det många verser om profeten Nuh alaihi salatu wassalam. Vi finner också en hel sura. Surat Nuh. Där Allah ta'ala berättar om hans berättelse. Allah ta'ala kallar Nuh för någonting speciellt. Han kallar honom för Abden Shakura. En tacksam tjänare. Allah särskiljer Nuh och kallar honom för en tacksam tjänare. Innahu kana Abden Shakura. Och de lärde sig att Nuh alayhi salam var mycket tacksam till Allah. Så fort han drack eller åt så tackade han Allah subhanahu wa ta'ala. När han klädde sig så tackade han Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en egenskap som varje muslim ska ha. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah tycker om att en tjänare, alltså en muslim, äter och dricker någonting och tackar Allah och säger alhamdulillah. Eller hur? Ett glas vatten, du säger alhamdulillah. Wallahi det är ni'ma. Eller hur? Alltid tacka Allah subhanahu wa ta'ala för allting. Och de nämner också att tacksamhet är också någonting man har i hjärtat. Inte bara något man säger, utan man är tacksam till Allah för det goda man har fått. Och det här nödvändiggör att man använder det goda man har fått av Allah till att lyda Allah. Det här är sann tacksamhet. Du har fått hälsa. Hur ska du använda din hälsa? Genom att göra salah. Genom att fasta. Eller hur? Många ungdomar och vuxna använder hälsan till fel saker. Och är olydiga mot Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala har gett dig ni'ma, han har gett dig pengar. Hur ska du använda pengarna? Haram eller halal? Halal. På så sätt är du tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Men om du slösar pengarna på haram, då är du otacksam. Nuh alayhi salam sändes till folket 10 generationer efter Adam. Eller 10 sekel. 10 generationer eller 10 sekel. Och de nämnde då sekel, det är 100 år. Okej? Okay? Generation det är, alltså att Adams barn, 10 alltså generationer dog ut. Då sände Allah ta'ala profeten Nuh. Abu Umama berättar att en man sa till Rasulullah, var Adam en profet? Och då så sa han ja, Adam var en profet som tilltalades. Hur länge var det mellan honom och Noah? Och då så sa profeten alaihissalam, 10 generationer. Och Ibn Abbas sa, det var 10 generationer mellan Adam och Noah. Och de var alla på islam. Al-Hakim. Adam, som gick igenom, han var muslim. Den första profeten. Han lärde sina barn islam. Och alla hans barn var muslimer. I 10 generationer. Tills det att vissa lärda människor dog. Vissa lärda människor dog. Och då så kom shaitan till folket. Och sa att ni måste minnas de här människorna. Ni måste göra lika bra saker som dem. Okej? Okay? Hur ska ni minnas dem? Gör statyer och avbilder bredvid deras gravar. Temathil, sår. Okej? Okay? Så shaitan lurade folket att göra statyer på de här heliga människorna som var bra. Och avbilder bredvid gravarna. Och vissa berättelser säger att han också sa till folket sen, varför behöver gå till graven för att komma ihåg dessa goda människor? Alla kan istället göra en avbild och ha den i sitt hem. Ja? Och folket gjorde det. Och det fanns inget ont menat i detta. De ville bara gott. Men shaitan planerade framåt. Vad hände? De här människorna dog. Och nästa generation kom. Och var ovetande om varför man hade gjort dessa statyer. Och då så kom shaitan till folket och sa att era förfäder brukade tillbe dessa statyer. Era förfäder brukade tillbe dessa statyer. Och det är det här som Allah Ta'ala nämner i surat Nuh. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا يغوث ويعوق ونصر. Och de säger till varandra, folket, låt oss aldrig överge våra gudar, varken Wad eller Su'a eller Yaguth eller Ya'uq eller Nasr. Det här var namnet på de här människorna som hade dött, som de sen gjorde till statyer. Och det var så här shaitan lurade människorna att falla in i kyrk, avgudadyrkan, för första gången i mänsklighetens historia. Och vi nämnde ju det här med att shaitan är i ständigt krig med människan. Och det som gör shaitan absolut gladast, det är när han får en människa att falla in i kyrk. Att tillbe andra än Allah. Att förneka Allah. Att sätta någonting vid Allahs sida. Det här är den värsta och grövsta synden som finns. Så shaitan, kolla här hur han lurade folket stegvis att falla in i kyrk. Eller hur? Han sa inte till folket, gör statyer och be till dem. Då skulle de veta, nej, det här är haram, det här är kyrk. Men han planerade för deras barn. Förstår ni hur han lurade folket? Och de lärde sig också att det här bevisar att det är farligt i islam, eller varför, en av visheterna till varför islam har förbjudit att man avbildar. I islam är det haram att avbilda, att måla av människor och djur. För det kan leda till just det här. Kolla på kristna, vad det har lett dem till. Gå in i en kyrka och ni ser massa avbilder. Och vissa, a'udhu billah, har till och med avbildat det de kallar för. De säger det här är avbildat Gud, a'udhu billah. Förstår ni? Och de har de här bilderna hemma på Jesus och heliga Maria, och så går de och ber inför bilderna. Förstår ni? Så islam har förbjudit det här. Och det värsta av synderna, att måla någonting som det finns en själ i, det vill säga människa eller djur. Okej? Okay? Och därför så berättade om Salama radiallahu anha, som hade bott i Habasha i Etiopien, när de utvandrade dit, att de såg en kyrka som heter Maria. Och i den här kyrkan så fanns det, eller man brukade då ha bilder i den här kyrkan. Den var väldigt vacker. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det är de här människorna som när en profet dör, då bygger de en kyrka över deras grav och målar de här bilderna. De är de värsta av folk hos Allah azza wa jall. Bukhari muslim. De värsta av folk är de som gör det här. Avbildar människor och sen tillber dem vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Så islam säger nej, inga bilder. Alhamdulillah, vi behöver inga bilder. Eller hur? Vi klarar oss utan. Och när folket då hade fallit in i kyrk och börjat tillbe andra än Allah, då skickade Allah subhanahu wa ta'ala profeten Nuh alayhi salam från sitt eget folk till sitt eget folk och kallade dem tillbaka till islam. Allahs rena religion, ett tawhid, att endast dyrka Allah, att särskilja Allah i dyrkan, att inte sätta någonting vid hans sida. Han varnade för kyrk. Allah Ta'ala säger i surat Al-Araf: "Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayruh." Vi sände Nuh till hans folk och han sa: "Mitt folk, dyrka Allah, ni har ingen annan gud förutom honom. Jag är rädd för er en mäktig dag och dess straff. Jag fruktar för er den mäktiga dagens straff." Så Nuh a.s. kom och kallade folket till tawhid, till att endast dyrka Allah. Och det var detta som alla profeter kom och kallade sitt folk till. Som Allah Ta'ala säger i Koranen: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Vi har sänt ett sändebud till alla folk med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla er borta från falska gudar. Allah säger i denna aya att han skickade ett sändebud till varje folk med samma beordring: La ilaha illallah, dyrka endast Allah och dyrka ingenting vid Allahs sida. Förstår ni? Därför vi har sagt och vi säger återigen att alla profeter var bröder. De kom alla med samma budskap. Eller hur? I grunden var det en och samma sharia. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Sen kan vissa regler ha skilt sig från tid och tid och plats beroende på vad som passade folket. Men alla profeter var enade på detta. Att endast dyrka Allah. Och då vet vi att det är fel det som kristna säger, att Jesus är Guds son. Eller att man kan tillbe vissa heliga personer vid Allahs sida och så vidare. Det här är falskt, eller hur? Det här går emot profeternas kall. Nej. Vad hände sen då? Blev folket muslimer? Slutade de göra kyrk? Noahs folk, när han sa: tillbe inte statyerna, lyssnade alla på honom? Ja eller nej? Nej. De ville inte lyssna på honom, utan de började istället att smutskasta honom och säga fula saker om honom, precis som han har sagt till alla profeter i alla tider. Allah Ta'ala säger i surat Fussilat: Ma yuqalu laka illa ma qad qil li rusulin min qablik. Att man kommer ändå säga till dig Muhammed samma saker som man sa till profeter före dig. Det är samma saker som repeteras. Du är en lugnare, du är en galen, du är en trollkar, du är inte en ängel. Våra fäder sa inte dessa saker. De repeterar samma argument för att motbevisa profeterna. Samma lögner använder de mot alla profeter. De sa till Noah att han var vilse. Men stormännen, och det var de värsta i hans samhälle, de rika, de mäktiga, de sa till sitt folk: Vi anser dig, alltså till Noah, vi anser dig vara vilse, fi dalalin mubin. Och Noah alayhi salam, han svarade: Mitt folk, hos mig finns ingen villfarelse. Tvärtom är jag ett sändebud från Allah, Rabbul Alamin. Så Noah alayhi salam, han var inte vilse, utan hans folk var vilse. Och han sa efter detta: Jag framför endast Allahs budskap till er, och jag vill er bara väl. Och jag har fått veta om Allah vad ni inte vet. Han var väldigt seriös, väldigt vältalig som alla profeter. Och han var väldigt mån om sitt folks vägledning. Wa inni lakum nasihun amin. Det här är väldigt fin egenskap. Nasih betyder någon som vill det bästa för folk. Och så här var alla profeter. De kom inte för att få sitt folk att gå under eller förbanna sitt folk. Alla profeter kom och var måna om sitt folks vägledning, eller hur? Nasihun amin. Och han sa: Jag vet om Allah vad ni inte vet. Och därför säger ulema att Allah sänder bud. De är de barmhärtiga och de vill folk väl. Och de är de kunnigaste om Allah subhanahu wa ta'ala. Och från deras argument till varför man inte skulle lyssna på Noah var också att endast de lägsta människorna i samhället var de som följde Noah alayhi salam. Förstår ni? Jenny, varför ska vi följa dig? Kolla, det är bara de fattiga som följer dig. Varför ska vi följa dig för? Om det här var någonting gott, då skulle de inte ha hunnit före oss. Det här var deras argument. Allah Ta'ala säger i surat Hud: Men de äldste i folket, alltså de högt uppsatta, de förnekade sanningen. Och de sa: Vi ser inte att du är mer än en vanlig människa, som vi andra. Och vi ser bara att de eländigaste Det vill säga de utan status bland vårt folk följer dig. Sådana som inte har något omdöme. Och vi ser ingenting hos er som i något avseende gör er överlägsna oss. Men vi anser att ni är lögnare. Så här nämnde folket flera argument. Det första argumentet till att de inte ville lyssna på Noah var att du är bara en bashar, du är bara en människa som oss. Vad ska han annars vara? Vissa säger, du är inte en ängel. Men Allah skickar inte änglar för att vägleda folket. Varför? För om änglarna då kommer och säger, så här ska ni be, så här ska ni fasta, så här ska ni göra zakat. Då kommer folket att säga, men det är lätt för er att säga, ni är änglar. Eller hur? Ni sover inte, ni äter inte, ni har... Eller hur? Hur ska vi människor göra salat? Då behövs en människa som visar hur man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Och sen så säger de att det är endast aradiluna, de lägsta av folket som följer dig. Yani, de delade upp samhället i två klasser. Överklassen och underklassen. Eller hur? Som idag. Och de säger att endast de lägsta människorna följer dig. De som inte har något omdöme. De som accepterar sanningen utan att tänka efter. Okej? Okay? Och de trodde att då de var rika och intellektuella, att de skulle ha mer rätt till att följa sanningen, om det nu var sanning. Och det här argumentet kan hålla delvis. Att välutbildade människor borde vara de som accepterar sanningen snabbast. Okej? Okay? Men så är inte fallet. För det finns ibland hinder. De rika, högt uppsatta och människor med status och makt blir ibland hindrade av att acceptera sanningen på grund av vissa saker. Till exempel att de följer sina lustar. De dyrkar sina lustar istället för Allah subhanahu wa ta'ala. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah säger, har ni sett dem som dyrkar sin hawa, sina lustar? Han har tagit sina lustar till en gud vid Allahs sida. Vissa människor nekar profeterna på grund av högmod. Som folket i Mekka. De visste att Muhammad alaihissalam var en sann profet. Men de ville inte acceptera honom på grund av högmod. De är rädda att kanske förlora status. Eller hur? Vad ska andra människor säga? Vad ska mina förfäder, eller vad ska ryktet säga? Om jag följer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Om jag ansluter mig till den här profeten och de fattiga som är runt honom. Förstår ni? Ja. Det är oftast de svaga människorna som följer profeterna. Det här var ingenting unikt för profeten Nuh alaihi salam. Utan så här har det alltid varit. Att det brukar vara de svaga människorna som accepterar profeternas budskap. Och det här nämner ulema är någonting positivt. Det här ordet att de snabbt accepterar sanningen utan att ifrågasätta och sånt. Det är en positiv egenskap och inte en negativ egenskap. För när sanningen väl kommer till dig, då ska du acceptera. Det spelar ingen roll vem den kommer ifrån. Eller hur? Ska vi bara acceptera sanningen från någon som är samhällets elit? Eller ska vi acceptera sanningen från alla? Eller hur? Från alla. Så det har inte att göra med vem som kommer med kunskapen, utan är det han säger sant eller falskt. Och vi muslimer, vi är rättvisa. Och varje människa borde vara på samma sätt. Att acceptera sanningen från vem den än kommer. Naam. Och om ni har läst i profeten Muhammed sira sallallahu alaihi wasallam, så finner vi att när i början av islam, när Abu Sufyan, innan han blev muslim och han var profetens släkting alaihi salam, när han var på en handelsresa i Sham, så träffade han den kristna kungen Herakl. Och han var kristen och han sa, vem av er är närmast släkt till denna man som säger att han är profet? Och då så sa Abu Sufyan ja. Och han frågade ut honom, han ställde vissa frågor. Och från de frågorna han sa till honom, det var, vem är det som följer honom? Är det ash-shurafa, de nobla i samhället, eller de låga i samhället? Och då så sa Abu Sufyan, det är de låga i samhället. Och han trodde att det var någonting, ett plus, för att typ sänka profeten Muhammeds status. Det var sant, men det var de låga i samhället. Eller hur? Och vad sa kungen sen? Han sa, och så är det med alla profeter. Det är de låga som följer dem. Förstår ni? Så det var ett plus, inte ett minus för honom. Och de säger att de fattiga i samhället, de har ett plus. Och det är att de har inte de här hindren. De hindras inte av rikedom, makt, status, högmod för att acceptera sanningen. Eller hur? Utan de följer sanningen när det kommer till dem. Allah Ta'ala säger också sen i surat Hud att profeten Nuh alayhis salam, han säger: mitt folk, jag begär ingen ersättning av er för detta budskap. Jag väntar ingen lön för någon annan än Allah. Mashallah. När folket ifrågasatte. Och de säger sen: och jag kommer inte att stöta bort dem som har accepterat tron. De är kallade till att möta sin Herre. Men jag ser att ni är människor utan förstånd. Ja, det verkar som att folket ville be Noah, eller de sa till Noah, att förkasta de här fattiga människorna. Då kommer vi att följa det. Men Noah han sa, jag kommer inte att förkasta, att skjuta bort de här fattiga människorna. Eller hur? Vad de har gjort, det är mellan dem och Allah. Jag kan inte förskjuta någon. Och det här var samma sak som folket i Mekka sa till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att vi vill inte sitta med de här fattiga och låga människorna. Om vi ska lyssna på det och bli muslimer, så ta bort de här fattiga och låga människorna. Är ni Bilal och Suhaib och Khabbab och så vidare. Före detta slavar och sånt. Vi vill inte sitta med de här människorna. Men ingen profet gör någonting sånt. Man förkastar ingen för Allah Ta'alas skull. Man nekar ingen att sitta med dem. En annan viktig sak som profeten Noah sa här. Han sa: mitt folk, jag begär ingen ersättning från er. Ingen ajr. Utan min ajr, min belöning, finns hos Allah. Och det här är en väldigt viktig och fin egenskap. Att de som kallar till islam söker ingen belöning från folket. När man kallar till islam, då gör man det för Allahs skull. Eller hur? Ingen profet ville ha pengar av sitt folk. Ingen profet ville ha makt och status av sitt folk. Eller kvinnor, eller någonting. Utan när de erbjöds, så förnekade de. De sa nej. De nekade. Vi vill inte ha dessa saker. Eller hur? Som när Bilqis försökte ge en gåva till Suleiman att han inte skulle attackera henne. Han skickade tillbaka den. Eller hur? Och så är det. De som är uppriktiga och kallar till Allah kräver ingen belöning av folk. Och samma sak idag. De som kallar till islam och ger da'wah och sprider islam måste göra det för Allahs skull. Man ska inte göra det för att få pengar. Och tyvärr har det här blivit vanligt idag. Folk som säger att de kallar till islam, och det finns i Sverige också, de gör det bara om de får betalt. En föreläsning, 3000 spänn. Vissa från USA, en föreläsning, 10 000 dollar. Vad är det han gör? Vem är det han kallar? Vad är hans avsikt? Är det för att sprida islam eller fylla upp i fickan? Det är fel, eller hur? Och det berättas att Isa a.s. han sa: människa, lär ut gratis så som du fick kunskapen gratis. Eller hur? Det är en väldigt låg egenskap. Alhamdulillah, vi behöver inte vara rädda för de här människorna som tar betalt för deras föreläsningar. För inshallah, det finns ingen baraka i det de gör. Det finns inga goda frukter i det de gör. Eller hur? Och jag har sett ungdomar som kommer och säger: men vad konstigt, vi måste betala pengar för att gå in på en föreläsning. Ja? Vissa man måste betala pengar för att följa någon på internet och höra hans föreläsningar. Låter det bra? Låter det förenligt med det som profeten Noah sa? Nej, eller hur? Så när man gör någonting för Allahs skull, man kräver ingenting av folk, eller hur? Belöningen finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför de säger att Noah a.s. försörjde sig med arbete. Som alla profeter. De var fåraherdar, vissa var snickare, vissa arbetade med metall och så vidare. De gick inte och tiggde av folk. Och tog folks pengar. Eller? De jobbade för sina pengar. Och det är så en muslim ska man ska vara ärad. Och inte sjunka och stå och tigga. Och ta pengar av folk. Eller hur? De anklagade också Noah för att vara galen. In huwa illa rajulun bihi jinnah. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينَ. Han är en man som är besatt av andar. Det vill säga galen. Låt oss vänta en tid och se om någonting händer med honom. De anklagade Nuh alaihi salam för att vara besatt av jinner, det vill säga galen, att han var förhäxad. En person som får en jinn i sig kan bli galen. Och det var det de anklagade honom för. Men det här var självklart falskt. Men vi finner också i berättelsen om Nuh alaihi salam och alla profeter att när de bemöttes med sån här skrämselpropaganda, smutskastning, att de besvarade inte med att förbanna tillbaka. Eller hur? Utan de talade gott till sitt folk. Eller hur? Som Allah Ta'ala säger till profeten Musa a.s. när han skulle gå till Fir'aun tillsammans med Harun. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah säger till Musa som ska gå till den värsta människan på jorden som ljuger och säger att han är Gud. Hur ska han tala till honom? Ska han börja skrika på honom? Nej. Tala på ett mjukt sätt till honom. Kanske han kommer att få eller kommer till eftertanke eller han kommer att känna fruktan. Så det här är en generell egenskap man ska ha när man gör da'wa. Det handlar inte om att knäcka folk och få folk att se löjliga ut eller skratta åt folk. Eller hur? Utan det handlar om att vägleda folk. Förstår ni? Så man ska ha hikma, vishet när man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Udru ila sabili rabbika bil hikma. Allah säger kalla till din herres väg med vishet. Wal maw'idha til hasana. Och tala med goda ord till folket. Och argumentera med dem på bästa sättet. Det är så du ska kalla med vishet. Goda ord. Argumentera på bästa sättet. Inte förbanna och skrika på folk. Det här kommer inte göra folk till muslimer. Förstår ni? Utan använd de argumenten som profeterna använder. Det är de bästa da'wan som finns. Nuh alayhi salam bemötte mycket motgångar. Och hade mycket tålamod. Han bemötte motgångar i 950 år. Kanske den profeten som hade gjorde da'wa längst av allihopa. Allah, vad vi vet. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Och vi sände Nuh till hans folk. Och han blev hos dem 950 år. Han kallade folket till islam 950 år, mashallah. Men trots detta, att han kallade dem dag och natt till islam, så var det endast ett fåtal människor som ville lyssna på honom. Det sägs att det var ungefär 80 personer som blev muslimer. I 950 år. Och vissa säger 80 familjer. 80 personer, 80 familjer. Allah al. I alla fall, väldigt få människor accepterade sanningen. Och det här är en tröst till alla de som kallar till islam. Att om folk inte lyssnar på det du säger, om folk inte blir muslimer, så ska du inte bli ledsen. Du ska inte misströsta, du ska inte ge upp. Eller hur? För du får din belöning. Du ska inte ändra på din dawa. Du ska kalla till islam på rätt sätt. Sen om folk lyssnar eller inte, det är inte upp till dig. Eller hur? Allah kommer fråga folk på domedagen, hur har ni besvarat profeterna? Allah kommer inte fråga profeterna och de lärda på domedagen, hur många har blivit muslimer. Förstår ni? De kommer inte stå till svars för det. Därför så berättade profeten sallallahu alaihi wasallam att han såg, Allah visade honom vad som hände på domedagen. Han sa, jag såg en profet komma med en grupp med människor. En annan profet kom med 3-4 människor. En annan profet kom med 2 människor. En annan profet kom själv. Ingen hade trott på honom. Hade denna profet gjort fel i sin dawa? Han som kommer själv på domedagen. Gjorde han fel dawa? Nej, wallahi. Han gjorde bästa dawa. Bättre än alla oss. Men ingen ville lyssna på honom. Förstår ni? Så han har gjort sitt. Han får sin belöning och han går till paradiset. Så det viktiga när man gör da'wah, när man kallar till islam, det är inte alltid resultat som vissa. Och säger, mashallah, 10 000, 5 000 har blivit muslimer. Det viktiga är ni kvalitet. Att folk blir muslimer på riktigt. Folk förstår islam. Eller hur? Inte att någon säger, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, inte ens vet vad de har sagt för någonting. Och fortsätter leva som vanligt. Det här är inte att du har gjort någon till muslim. Eller hur? Utan du måste kalla folk till att förstå den sanna islam. Det är viktigt. Så tänk på det. Om man ska veta att hur mycket du än försöker med en människa, så kommer du aldrig att försöka mer än profeten Noah alayhi salam. Och många av oss ger upp, eller hur? Jag pratar med den här killen 10 gånger, han vill inte lyssna. Eller hur? Jag pratar med min brorsa, min kusin. De bryr sig inte. Var det det argumentet som Noah sa? Nej. Han, efter 950 år, ja då. Ingen mer vill bli muslim, kallas. Det var då han gjorde dua mot sitt folk. Men han hade tålamod. Och det är det man måste ha när man gör dua. Väldigt viktigt. Så det viktiga är inte antal. Det viktiga är att man följer sanningen. Eller hur? Och samma sak idag. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa att islam började som någonting främmande och kommer återigen att bli främmande innan domedagen. De troende, eller mu'minun, de som följer sanna islam, kommer vara ghuraba, främlingar bland muslimerna. Man kommer peka på dem och säga att de här människorna är udda. De som följer den rätta islam innan domedagen. Förstår ni? Så man ska inte bry sig om vad folk tycker. Vi ska inte följa majoriteten av folk. Vi ska följa sanningen. Även om du skulle vara själv. Förstår ni? Alhamdulillah. Profeten alaihi salam, han sa att det kommer alltid finnas en grupp från min umma som är segerrik på sanningen. De kommer inte att skadas av dem som sviker dem eller motsätter sig dem. Så det kommer alltid finnas en grupp som följer den rätta islam fram till domedagen. En grupp. Och folk kommer att svika dem och kommer att motsätta sig dem. Men de riktigt troende håller fast vid sanningen och bryr sig inte om vad folk säger. Och Nuh alayhi salam beklagar sig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han klagar på sitt folk och säger: "Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara." Min herre, jag kallade mitt folk dag och natt. "Falam yazidhum du'ai illa firara." Och mina uppmaningar fick de bara att fly ännu längre bort från sanningen. "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Och varje gång jag kallade dem till tro för att du skulle förlåta dem, vad gjorde de? De satte fingrarna i öronen och drog kläderna över sig, i hat för sanningen. Och de går bara envis bort i sitt högmod från sanningen. Och han sa: "Jag kallade dem med hög röst. Jag talade offentligt på allmän plats och jag talade med dem enskilt." Yani Nuh alayhi salam försökte på alla sätt att kalla sitt folk till islam. Högt på marknaden, privat, viskade på alla möjliga sätt. Men vad gjorde folk? De hatade sanningen så mycket att de till och med stoppade fingrarna i öronen och drog kläderna över huvudet för att de inte ville lyssna på det han säger. Och samma sak sa kuffar i Mekka till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det var någon Tufail eller någon som kom och de sa: "Lyssna inte på Koranen. Muhammed, han kommer förtrolla dig. Om du hör hans Koran, så stoppa fingrarna i öronen." Ja? Och han blev rädd. Den här mannen, han visste inte, oj, magi, farligt. Men sen han hörde profeten Muhammed som sade läsa Koranen, fast han höll händerna i fingrarna i öronen. Och så tänkte han för sig själv: "Jag är en man som är vuxen, smart. Jag kan poesi. Jag vet vad som är magi och poesi. Jag kan själv dumma. Jag behöver inte lyssna på de här människorna." Och när han hörde Koranen blev direkt muslim. Förstår ni? Så de försöker säga: "Lyssna inte på de här muslimerna. Ja? De förtrollar folk." Och Nuh alayhi salam använde två viktiga saker som man ska använda när man gör da'wah till folk. Ett tarrib och tarhib. Man uppmanar folk och man skrämmer folk. Man uppmanar folk med Allahs belöning. Om ni blir muslimer kommer ni leva lyckligt i det här livet. Ni kommer att få ett evigt paradis. Ja? Om ni inte lyssnar, då varnar man dem, eller hur? Vad väntar er? Straff i detta liv. Och straff i helvetet i all evighet. Och samma sak gäller oss när vi kallar till islam. Vissa försöker bara köra den här morot, att man är snäll, locka. Ibland funkar det inte på vissa människor. De säger: "Men jag kan klara mig utan den här belöningen." Okej, men då ska du veta att du ska till helvetet. Ja? Spelar ingen roll vem det är, din brorsa, en kusin. Om man inte gör salam, om man inte följer islam, förtjänar man helvetet. Förstår ni? Man måste ibland skrämma folk. Vissa är så, eller hur? Och man kan inte heller bara gå och skrämma folk. Man måste också locka folk. Och det är det här hopp och fruktan. Man ska ha en balans. Eller hur? Hopp och fruktan och kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam, han sa till folket: فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Jag sa till mitt folk: be Allah om förlåtelse. Han är den som älskar att förlåta. Yani, sluta upp att be till statyer. Be Allah om förlåtelse. Allah älskar att förlåta. Han kommer då förlåta er. Och vad händer då? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Då kommer han låta himlen sända rikligt med regn. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ. Och han kommer att föröka er i rikedom och i barn. Och skänka er trädgårdar vattnade med bäckar. Och den här versen är så att nå är väldigt viktig, de här verserna. Och de används också idag som bevis på belöningen för att be Allah om förlåtelse. Vad är belöningen för de som ber Allah mycket om förlåtelse? Allah kommer sända regn från himlen. Eller först att de blir förlåtna. Allah kommer sända regn från himlen. Allah kommer göra dem rika. Han kommer ge dem barn och han kommer ge dem trädgårdar med floder. Förstår ni? Och därför säger de lärda: idag, varför tror ni att det torkar i muslimernas länder för? Att det inte regnar på flera år? Det är för att muslimerna syndar och inte ber Allah om förlåtelse. Och när muslimerna ber om regn, det är en viktig sak man lägger vikt på. Och det är just att be om förlåtelse. Att alla muslimer gör tauba till Allah och slutar synda och betala zakat och så vidare. Då kommer inshallah Allah skicka regn över muslimerna. Förstår ni? Så vad händer? De som vill ha regn, de som vill bli rika, de som vill ha barn, be Allah om förlåtelse. Och därför de säger en fin berättelse. Det kom en man till Al-Hassan Al-Basri, en mycket lärd man från Salaf. Och de sa: det är torka, det regnar inte. Han sa: gå och be Allah om förlåtelse. En annan man kom och sa: jag är fattig. Gå och be Allah om förlåtelse. En annan man sa: ja, min fru kan inte få barn. Gå och be Allah om förlåtelse. En annan man sa: mina trädgårdar är torra och dåliga. Gå och be Allah om förlåtelse. Man sa: varför? Gav du samma lösning till alla problem? Då läste han den här versen från surat Nuh. Att om ni ber Allah om förlåtelse så kommer ni få dessa saker. Förstår ni? Så det är väldigt viktigt. Och han skrämde dem också. Inni akhafu alaykum adaba yawmin azim. Jag fruktar för er straffet av en hård dag. Yani, ni kommer att straffas. Men då fick de otrogna nog. De tröttnade på Nuh alayhi salam. Och de sa till honom: om du inte slutar så kommer vi att stena dig till döds. Om du inte slutar att prata om islam och tauhid kommer vi att stena dig till döds. Och de sa: Nuh, du har tjafsat och tvistat med oss. Och du har låtit tvisten pågå länge nog. Nedkalla nu Allahs straff som du hotar oss med om du talar sanning. Och det här är mycket, mycket farliga ord. Yani, nu skrämde de: om ni inte blir muslimer kommer Allah straffa er. När de fick nog, vad sa de? Jalla, be Allah om Allahs straff. Sluta upp med det du gör och låt Allah straffa oss. Om du nu talar sanning. Och då förstod Noah att ingen mera kommer bli muslim. Och han gjorde dua. Och Noah alayhi salam, han sa: qala rabbi inna qawmi kadhabun. Mitt folk, eller Allah, min herre, mitt folk förnekar mig. فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Han sa: yani, öppna. Ge mig seger mot dem. Och rädda mig och de troende som följer mig. Och nu han sa också: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Han sa också: Nuh, låt ingen av dem som förnekar sanningen vara kvar på jorden. Om du låter dem vara kvar så kommer de att leda dina tjänare vilse. Och de kommer bara att lämna folk efter sig, generationer som kommer att göra fördärv på jorden. Så Nuh alayhi salam gjorde dua att Allah skulle dränka alla på jorden. Förutom de troende. Och då besvarade Allah hans dua. Och beordrade honom att bygga arken, den stora båten. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Allah säger sen att vi uppenbarade för Nuh att inget av ditt folk kommer att tro förutom de som redan accepterat tro. Så sörj inte över det som de gör. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Och så säger Allah Ta'ala, men bygg under vår uppsikt och våra anvisningar arken och båten. Och tala inte till mig till förmån för de som har begått orätt. De ska dränkas av den stora floden. Innan Allah Ta'ala säger här att ingen mer kommer att bli muslim. Khalas. Ödet är redan bestämt. Så var inte ledsen över det som de gör. Utan bygg istället arken som vi har beordrat dig. Och tala inte till mig till förmån för de som gör orätt. För de kommer att dränkas. Vad menas med det här? Nuh alayhi salam var en person som hade mycket rahma och barmhärtighet. Allah berättade att han skulle dränka folket. Han visste det, han var beredd på det. Men att veta är inte som att se. Förstår ni? Och det finns en chans att när han ser syndafloden komma, att han då kommer bli känslosam för folket. Utan nej, det är redan bestämt. Ingen mer kommer att bli muslim. Allah är arg på dessa människor. Och de har förnekat sanningen och de kommer att få det de förtjänar. Och Nuh alayhi salam byggde denna ark, denna otroliga båt. Och Ibn Kathir rahimahullah säger att det är en ark som mänskligheten aldrig har skådat. Det sägs att den var 30 dira'a hög. Och det här var ju då på den tiden, idag finns det ju stora båtar. Men 30 dira'a hög, det är alltså 30 underarmslängder hög, kanske 20 meter någonting. Och den bestod av 3 våningar. Den lägsta för djuren och människorna i mitten och fåglarna var högst upp. Men när Nuh a.s. byggde arken på land, långt bort från havet, då började folket att göra narr om honom och skoja om honom. Ja? Som Allah Ta'ala säger, att Nuh byggde arken och varje gång några av folkets, den äldsta, de här shurafa, gick förbi, så gjorde de narr av honom. Och då så sa Nuh, vill ni göra narr av oss så ska ni veta att så som ni gör narr av oss så gör vi narr av er. Ja, ni, vi vet att er otro kommer leda er till Allahs straff. Och ni ska veta vem som ska drabbas av ett förnedrande straff i denna värld. Och som ska utlämnas åt helvetets lidande. Så de gjorde narr av honom. Och fick för sig att straffet aldrig skulle komma. Varje gång de gick förbi, de skojade om Nuh. Vissa säger att de sa, Nuh har du slutat som profet och blivit snickare istället. Ja? Vilka äckliga människor, eller hur? Och de skojade om honom. Eller de sa också, kolla, du har blivit galen, du bygger en båt där det inte finns vatten. Eller hur? Men Nuh alayhi salam hade sabr. Han visste det är Allahs beordring. Allah kommer att ge mig seger. Och det här är också en vanlig sak. Att icke-muslimer gör narr av muslimer. Eller hur? De skojar om islam, de skojar om Koranen, de skojar om våra lagar och bestämmelser. Men man måste ha tålamod. Och veta att den som skrattar sist är den som skrattar bäst. Eller hur? Som Allah också nämner i surat al-Mutaffifun. Inna alladhina ajrabu kanu min alladhina amanu yadhakun. De som förnekade, de kriminella brukade skratta åt de troende. Wa idha marru bihim yataghamazun. De pekade och gjorde narr av de troende. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Alla säger sedan, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَبْحَكُونَ. Men idag ska de troende skratta åt el-kuffar. Förstår ni? Så på domedagen kommer kuffar att bli utskrattade. Alla säger också i surat Hud, att vi gav honom en uppenbarelse. Uppdraget. Bygg under våran uppsyn och våran ledning den ark som ska bli din och dinas räddning. Och när vi ger våran befallning och vattenmassorna forsar över jorden, för då ombord ett par av varje djurslag, hane och hona, samt din familj, utom dem över vilken domen redan fallit. Men tala inte till mig till förmån eller i försvar för de orättfärdiga. De ska dränkas. Så Nuh alayhi salam fyllde båten med djur och de troende när Allahs beordring kom. Och Allah Ta'ala nämner också i Koranen att arken var fullastad. Fil fulkil mashhun, yani den fullastade arken. Och då så kommer floden och Allah ta'ala beordrade himlen att det skulle regna som aldrig förr. Och jorden öppnade sig, det forsade fram vatten från alla håll. Yani himlen och jordens vatten möttes. Det var en otrolig, det har aldrig varit så mycket vatten på jorden. Allah säger فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Och vi öppnade himlens portar och lät rikligt regn strömma utan uppehåll. Och vi lät källor springa fram ur marken så att vattnet möttes i allt enlighet med Allahs beslut. Och vi räddade honom på skeppet som snickrats av plankor och spik. Och det rörde sig över havet under våra ögon. Detta är belöningen till den som kallats för lugnare. Allah säger också till Noah alayhi salam när han går på båten. Och när du och de som är med dig har gått ombord på arken, så ska ni säga alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin. Alhamdulillah som räddade oss från ett förtryckande folk. Och säg: Wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khayrul munzilin. Och låt mig med din välsignelse till sist nå land. Ingen kan leda människorna till deras bästa, till deras bestämmelse som du. Och Noah sa också: قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Och han sa det: gå ombord på denna ark i Allahs namn, och den ska segla på en färd, och i Allahs namn ska vi en dag få kasta ankar. Min Herre är ständigt förlåtande och barmhärtig. Ja, ni kolla här. Noah alayhi salam sa två saker, två viktiga saker: alhamdulillah och bismillah, när han var på båten, eller hur? Och det här är också en dua som vi kan säga. Den här som Allah ta'ala lär oss i Koranen och profeten Muhammed s.a.w. också lär oss. När man rider på ett djur eller en bil, vad säger man? Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina munqalibun. Man tackar Allah för att Allah har låtit oss få dessa färdmedel. Om det inte vore för Allahs hjälp så skulle vi aldrig kunna ha dem. Och bismillah. Man använder bismillah när man påbörjar någonting. Det blir inshallah baraka. När du ska äta, bismillah. Du sover, bismillah. Du går in på toaletten, bismillah. Hela tiden. Inshallah skydda människan och hjälper människan i det goda som hon gör. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala gällande båten: wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Och arken lyfts av vågor höga som berg. Det här är någonting som inte går att föreställa sig. Vågor höga som berg. Ja? Subhanallah. Så mycket vatten var det på jorden. Och nu han sa till sin son. Och Noahs son ville inte bli muslim. En av hans söner. Han hade fyra söner. En av dem vägrade bli muslim. Och samma sak, Noahs fru ville inte heller bli muslim. Så när vågorna kom, så sa Noah till sin son som drog sig bort: min son, kom ombord till oss och bli inte kvar tillsammans med kuffar, med förnekarna. Men sonen svarade: jag ska ta tillflykt till ett berg där jag har skydd mot vattnet. Och då så sa Noah alayhi salam: idag finns inget skydd mot Allahs beslut utan den som Allah förbarmar sig över. Subhanallah. La asima al-yawma min amrillah. Finns inget skydd idag från Allahs straff. Och vågorna reste sig som en mur mellan Noah och hans son, och han dränktes tillsammans med de övriga. Så vilka var det som räddades? Det var de troende på båten. Vilka var det som dränktes? Alla kuffar, alla icke-muslimer dränktes. Och här finns en liten problematik. Det är att Allah ta'ala sa till Noah: ifrågasätt inte, eller fråga inte om någon som dränks, förutom någon som är med dig på båten. Khalas. Noah alayhi salam ropade på sin son. Ja. Okay. Och han säger sen också att han är min son efteråt. Och då så säger de lärda, som är Sa'di, att Noah alayhi salam, det var ett missförstånd. För Allah hade lovat Noah att hans familj skulle räddas. Förstår ni? Så han tänkte: Noah är min son. Men Allah säger att han är inte din son. Ja? Han är inte din son. Han är inte från de troende. Bry dig inte om vad han har gjort. Så vad Allah ta'ala menade, att han kommer rädda de troende från din familj. Och vad gäller alla icke-troende, så får du inte fråga om dem. Okej? Okay? Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala till floden, till havet. Allah säger till jorden: wa qila ya ardu ibla'i ma'ak ma'aki wa ya sama'i aqli'i وغيذ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. نعم. Och befallningen gavs, du jord, svälj ditt vatten. Och himmel, hejda ditt regn. Och vattnet sjönk undan. Och Allahs vilja har skett. Och arken landade på berget Judi. Och då så ropades det ut, bu'dan lil qawmi dhalimin, bort med de orättvisa eller orättfärdiga människorna. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att båten strandade på berget Judi. Okej? Okay? Och det är också en intressant fakta. Det står i Koranen. För att i Bibeln så står det ett annat berg. Okej? Okay? Jag minns inte namnet, men det står ett annat berg i Bibeln. Och båda bergen finns idag. Och Judi, enligt många, ligger i Turkiet. Den här delen som, där kurderna bor. Kurdistan. Där finns det här berget som kallas för Judi. Och ni kan googla upp det här på YouTube. Så kommer ni se satellitbilder på berget, att det ser ut som en ark. Ja, kolla upp det idag. Okej, ni kan kolla upp det. Satellitbilder, precis på El Judi. Och det ser ut som en gammal ark. Så här. Alltså inte en båt, för det har ju gått tusentals år. Men man ser spåren av någonting som ser ut som en ark på berget. Ja. På vilket berg? Det som står i Bibeln eller Koranen? Det som står i Koranen. Och det är ett bevis på att Koranen är sann, eller hur? Ett av tusentals bevis. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala till Noah att stig ut i land. Och vår fred är med dig. Bissalam, minna wa barakatina alaik wa ala umamin wa mimma ma'ak. Att gå ut med fred kommer vara med dig. Och alla de rättfärdiga och efterkommande till dig som vi kommer att välsigna. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala räddade Noah. Och de säger att alla människor efter den här floden härstammar från Noah a.s. De första människorna härstammar alla från Adam. Och Noah är från Adams barn, tionde generationen. Alla människorna sedan härstammar från Noah a.s. Och de nämner att Noah a.s. fick då fyra söner. Och det var Sam, Ham, Japheth och Jam. De säger Jam var han som drunknade, han som var kafir. Och det sägs att Sam är fader till araberna. Och Ham är fader till Habasha. De svarta, berber och de mörka. Och Japheth är fader till romarna. Grekerna och europeerna. Ja. Så det finns mycket lärdomar i denna, mashallah, mycket vackra berättelse. Och det här var bara förkortat. Om man vill fördjupa sig finns det jättemycket. Och ni kan gå tillbaka och läsa i böckerna. Allah ta'ala säger till profeten Muhammad al-Islam efter det att han har berättat denna berättelse i surat Hud. Tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuk min qabl. Hada fasbir innal aqibah lil muttaqin. Vi uppenbarar här för dig Muhammad dessa dolda ting som varken du eller ditt folk tidigare hade kännedom om. Ha tålamod och avvakta Allahs dom. Den slutliga segern tillhör dem som fruktar Allah. Al-aqiba lil-muttaqin. Till vem tillhör det goda slutet alltid? Till al-muttaqin, profeterna. Allah räddar profeterna, eller hur? Läs berättelserna i Koranen. Allah räddar profeterna och straffar folket. Och även om vissa profeter ibland blev dödade av sitt folk och fick motgångar, så är det ändå det riktigt goda slutet i nästa liv alltid till profeterna. Och det onda slutet är alltid till kuffar. Så det här är en tröst till dem som kallar till islam. Att hur mycket du än kämpar och hur mycket motstånd du än får, så kommer du aldrig kämpa mer än Noah. Eller hur? Alayhi salatu wassalam. Vi lär oss också av denna berättelse hur shaitan lurar folk att falla in i synder sakta. Satans steg. Eller hur? Han får dig att börja med en sak och sen ändrar han den här saken till någonting som är haram. Stegvis har han människan bort från islam. Hur farligt det är med bilder att avbilda. Vi lär oss också dygden av tawhid. Att alla profeter kom och kallade sitt folk till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Till tawhid. Till samma budskap. Förstår ni? Varnade för kyrk och kallade till tawhid. Vi lär oss också tålamod. Att tålamodet är egentligen gränslöst. Eller hur? Att vi ska tålamod för Allahs skull. Och att när man har tålamod så får man jättemycket belöning. Vad säger Allah? Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de tålmodiga får sin belöning gränslöst. Sabr belönas du för gränslöst. Man måste ha tålamod i det här livet. Tålamod i att dyrka Allah. Det kräver tålamod att göra salat 5 gånger om dagen. Att inte ge upp. Tålamod i att inte synda. Det är svårt ibland att låta bli det som är haram. Man kanske dras åt det som är haram. Vissa vill gå ut och festa, vissa vill ha flickvän, vissa vill röka på, jag vet inte vad. Man måste ha sabr, tålamod i att inte göra de här sakerna, eller hur? Och tålamod i att acceptera ödet. Man har problem och motgångar i livet. Alhamdulillah, det är ödet. Acceptera det. Förstår ni? Har man tålamod med de här 3 sakerna så får man inshallah framgång. Tålamod i att lyda Allah. Tålamod i att inte synda. Och tålamod i att acceptera ödet. Då inshallah lyckas man att dyrka Allah hela livet ut så att man får gå till paradiset. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.